Välkommen till programmet Mitt Partille. En intervjuserie på 10 avsnitt om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Ja, vi säger välkommen till våra lyssnare och förstås ett särskilt välkommen till Anna-Karin Iglén från Partille kommun när vi idag ska prata om familjehem. Och du Anna-Karin får gärna ge oss en liten kort presentation av dig själv här innan vi startar med frågorna.
Anna-Karin Iglén heter jag och arbetar som enhetschef för bland annat familjehemsgruppen i Partille kommun på social- och arbetsförvaltningen. Där har jag jobbat som enhetschef sedan 2009. Och sammantaget så har jag arbetat i kommunen på social- och arbetsförvaltningen sedan jag blev klar socionom 1990. Och främst har jag arbetat med barn och unga och familjer och varit handläggare och även jobbat med metodstöd. Men nu är jag enhetschef för den gruppen. På enheten där på gruppen så arbetar vi också med familjerätt och familjerådgivning och socionomen på familjecentralen. Men familjehemsgruppen är den största gruppen med 6 stycken handläggare och handledare.
Är det Partille som har, ursäkta, Partille som har gällt för dig, Partille kommun, eller har du varit på annan?
Nej, jag har varit Partille kommun trogen. Sen jag gick ut socialhögskolan 1990. Sen har jag ju varit föräldraledig i 2 omgångar. Men...
Vi skulle ju som sagt prata om familjehem och vi har ju också begrepp som fosterhem och kontaktfamilj. Jag tänkte jag kan ju börja med att reda ut lite vad som är vad i det sammanhanget.
I begreppen här, ja. Familjehem är det nya begreppet kan man säga sedan ett antal år tillbaka. Så att fosterhem används inte idag. Det var någonting man hade som begrepp förr. Så att det är ändrat. Mm. Och när det gäller kontaktfamilj så har de familjerna som jobbar som kontaktfamilj har ett annat uppdrag än familjehemsvård. Då vistas barn under en mer begränsad tid, oftast kanske bara en helg i månaden i den familjen. Då. Familjehem då är ju barnet boendes stadigvarande varje dag.
Ja, det är så, ja. Mm. Ja. Vem kan få den här, så att säga, hjälpen när det gäller, om vi tar familjehem först då, vad är det för personer, grupper som det kan handla om?
Ja, det kan handla om att barn, vi räknar ju barn mellan 0 till 21 år företrädesvis då. Det är den gruppen. Barn och ungdomar som av en eller annan anledning inte kan bo i sitt hem. Mm. Det kan vara att man själv kanske har stora behov av att få hjälp och stöd. Jag tänker speciellt på ungdomar då, lite äldre som kanske har kommit på glid eller har problem i sin relation med sina föräldrar eller som har svårt att kanske få det stödet och den hjälpen som de behöver just den perioden i livet hemma. Och då kan det vara kanske bra för dem att vistas en period i ett annat hem. Sen kan det också vara att föräldrarna av olika skäl inte orkar, kan mäkta med föräldrarollen under en period. Och behöver hjälp och stöd och avlastning i det. Och det kan ju handla om olika saker. Som föräldrarna kan ha problem med som gör att man låter en annan familj hjälpa till och ta hand om barnet i vardagen.
Sen kan det då, som jag förstår, vara väldigt varierande art om man säger så, tidsperioder. Det, hur hittar man ut eller identifierar, om man får uttrycka det så, de personer, de barn eller familjer? Är det så att man hör av sig själv eller är det på annat sätt som ni kan få impulser till att hjälpa ut?
Man kan göra en egen ansökan, alltså höra av sig till oss och be att få ett möte, både föräldrar och barn tillsammans, och prata igenom sin situation, och kanske antingen har man det förslaget själv. Ibland kan det vara så att man själv har en familj som man redan har tänkt kan vara familjehem. Det kan vara släkting också eller någon annan som man känner. Sedan är det ju det andra alternativet om man har fått in en anmälan från någon extern. Det kan vara skolan till exempel, som har haft en oro för ett barn som kanske inte har det så bra i sitt föräldrahem. Och då kan vi inleda en utredning på det barnet. Och när vi träffar föräldrarna och barnet, så kanske man ser att eventuellt så är, kan det vara ett bistånd då.
Det här, jag måste bara fråga det där. Oh, du säger oro. Så är det detta som vi i tidigare samtal här, man säger orosanmälan. Mm. Är det
ja, det är man, det. Man, det är ett begrepp man brukar använda.
Ja, ja.
Den skyldigheten då som våra samarbetspartner som skola och sjukvård med mera har. Mm. En skyldighet när man misstänker oro eller att ett barn far illa och har en oro, så gör man en anmälan. Och det är en skyldighet då som professionella har och som gemene man bör göra om man misstänker att ett barn far illa.
Jag tror att det är läge för en liten musik, musik. Och en av dina första låtar du har skrivit upp där, den heter I Want to Know What Love Is. Kanske någonting som barnen behöver känna också. I've gotta take a little time. Little time to think things over. I better read between the lines. Foreigner, I want to know what love is.
Det kan ju också, jag tänkte på det här med de impulser som ni får. Sen kan man ju, vad jag förstår också, anmäla, som man säger, anonymt. Och frågan, men hur ser ni på detta med anonyma anmälningar? Hur försöker ni hantera sånt?
Jag tänker så här, att utgångsläget är ju att man bör anmäla om man tror eller fått någon indikation på att ett barn far illa. Och då är det naturligtvis bättre att man tar kontakt med oss, antingen om man ringer eller att man kommer ner till socialkontoret, och då kommer i första hand kontakt med våran mottagningsgrupp på barn och unga. Enheten där, de som arbetar med utredning av barn. Väljer man att vara anonym så får man lov att vara det, och då är det viktigt att tänka på att man inte säger sitt namn när man ringer, utan talar om att jag vill vara anonym. Sen är det våran uppgift på socialförvaltningen att kolla upp och se vad det här kan stå för, och eventuellt in i den utredning och titta närmare på. Då har man ju lämnat ifrån sig sin oro, och det är våran skyldighet att titta vidare på om det är så att barnet var illa. Så att det är inget som hindrar, utan man kan ringa anonymt. Det är lite mer svårarbetat såklart, men det är bättre att ringa anonymt än att inte ringa alls. Vi tänker så att vi brukar prata och försöka stötta den som anmäler också under själva den inledande processen där. Är det så att skolan eller någon annan professionell ringer och vill göra en anmälan, då brukar vi alltid förorda att man har en sittning tillsammans, så att man får det som ett samtal och pratar igenom med den som är berörd av anmälan och den som anmäler. Och det är möjligt att göra även om man ringer som privatperson, men det är viktigt att veta det, att man får stöd och hjälp i sitt förhållningssätt och så, även om man ringer. Och man ringer ju för att man månar och värnar om ett barn och också om hela familjen. Mm. Naturligtvis.
Så det är kort och gott kan man säga att okej då, det är hellre en anmälan än ingen alls, men helst då naturligtvis att man kan komma in som sig själv och ni ta ett resonemang med er och den här gruppen då. Sen har vi då också naturligtvis en fråga om hur det fungerar när man väl då har personer som man har på olika sätt fått impulser om och så vidare. Hur det handläggs, vad händer innan det blir placering i familjehem eller eventuellt kontaktfamilj?
Ja, både kontaktfamilj och familjehem är ju alltså ett bistånd enligt socialtjänstlagen. En placering i ett familjehem skulle också kunna bli ett bistånd i form av LVU, lagen om vård av unga. Alltså man måste fatta ett beslut mot vårdnadshavarens vilja eller barnets vilja att bli placerad i ett familjehem. Men det är de två lagstiftningarna vi arbetar efter. Och då är det ju så att får man in en ansökan om bistånd, då inleder man utredning på direkten, för man måste utreda den ansökan. Är det en anmälan så gör man först en förhandsbedömning och ser och prövar om det finns anledning att inleda utredning med eller emot vårdnadshavarens vilja. Och sen har man ett antal månader, närmare bestämt 4 har lagen sagt, på sig att tillsammans med föräldrar, barn och andra viktiga personer runt den här familjen ta in uppgifter, ha samtal och till slut skriva ihop det här i en sammanställning med en bedömning vad som kan bli det bästa för barnet och familjen. Och då skulle det kunna mynna ut i ett bistånd i form av familjehem. Eller kontaktfamilj är också en annan form av bistånd.
Jag förstår, är det så att ni som tjänstemän utreder, men det, är det så att det är en socialnämnd eller motsvarande som tar själva beslutet?
Tjänstemännen utreder och ger förslag om beslut. Och när det gäller kontaktfamilj så är det delegerat till tjänstemän. Familjehemsplaceringar tar nämnden, vårt utskott, vårdutskottet, beslut om. Och det är också, sen när väl den här placeringen är gjord, så har vi ett uppföljningsansvar för att se så att vården blir så bra som den var tänkt och barnet och familjen får det de behöver. Och då ska det omprövas och eller övervägas, det är två ord vi använder, den här vården varje halvår. Och då ska det också övervägas och omprövas, heter det.
Så det kommer upp per så att säga, automatik att det görs?
Det är enligt lag att man har ett uppföljningsansvar för att se till att vården blir bra och att barnet får det det behöver. Och också se om det finns en möjlighet för barnet då att återvända hem, såklart. Det är ju lagens intention. Att det ska vara möjligt.
Du nämnde att därmed, jag vet inte om man använder ordet tvångsomhändertagande, men det kan förekomma också att det, jag vet inte vad ni kallar det för, om det är...
Man använder den lagstiftningen som heter då lagen om vård av unga, LVU. När vi inte har ett samtycke som är tillförlitligt eller att... Och barnet är i behov av vård och skydd, handlar det ofta då såklart om. Då får man gå emot föräldrars vilja. Ibland kan man behöva göra det inledningsvis och så kanske det sen att man kan samarbeta och föräldrarna ändrar inställning och så. Ibland så behöver man ha vården med LVU hela tiden. Och då är det inte våra politiker heller som tar det beslutet. De tar förslaget om beslut om LVU, men då är det en domstol som fattar det beslutet.
Så tid för en Marie Fredriksson här.
Ja.
Tro.
Någon tror önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen.
Marie Fredriksson var det där. Tro heter låten. Känna tro sjunger hon på slutet.
Lite tema kärlek och man ska tro, ja. Tänk på det du säger här, Anna-Karin, kring de här delarna som hur man jobbar. Att det känns som det är väldigt rätt säkert att det inte är egentligen ingen risk eller väldigt liten risk att någon ska, det ska bli fel om man säger så. Är det, känner du själv så att det här fungerar?
Ja, vi har ju lagar och regelverk som styr det här på ett rättssäkert sätt, tänker jag, som våra handläggare är väl förankrade i och får lära sig både på sin utbildning och då de kommer till myndighetsavdelningen på socialkontoret och ska handlägga det här. Sen är det min roll att stötta och backa upp som chef och hjälpa handläggarna i deras handläggningsprocesser. Men jag tänker att det finns ett regelverk för rättssäkerheten och att man ska känna sig trygg som föremål för de här utredningarna och att det är utifrån barnets bästa. Försöker arbeta.
Kommer vi nästan lite, jag hoppas osökt, men det är klart vi ska komma in på det. Det är ju de här alltså familjehem och kontaktfamiljer. Vad är det för, man säger, talar man om kan man säga krav, önskemål, hur de ska se ut och vara?
Ja, för nu har vi ju pratat om den processen som är i mina kollegers grupp där man utreder och kommer fram till ett beslut om insats. Och kommer man då fram till den här insatsen familjehem, då tar man kontakt med handläggarna på min enhet och pratar ihop sig om vilket familjehem skulle vara lämpligt för just det här barnet. Och då arbetar två stycken familjehemssekreterare med att rekrytera hem och att stötta och vägleda de här familjehemmen när de har fått sina barn. Och vi har också en handledare som hjälper familjehemmen. Och vi har också en öppenvård, vårt familjehus, som är inne och stöttar upp i de här ärendena. Så vi har stöd och hjälp runt omkring den här vården. Och vi jobbar också i samverkan med skolan och andra professionella så att de här barnen... För det är ju ändå en process att flytta från sitt hem. Ibland måste barnet byta kommun, byta skola. Och då är det väldigt viktigt att det fungerar, de överflyttningarna. Och att man fortsätter ha en bra samverkan. Och inte minst med föräldrarna såklart. Det är ju vi och det är föräldrarna och det är familjehemmet som är... Det tredelade föräldraskapet brukar vi prata om. Men ibland så har vi ett familjehem som står och väntar. Men det är inte alltid så, utan då måste vi leta. Och då får vi information om barnet. Och letandet tar mycket tid och är inte helt enkelt idag. Eftersom det är stor konkurrens bland kommunerna och familjehemmen. Blivande familjehem har gått in på vår hemsida och hör av sig själva, ringer in eller mejlar in att man är intresserad. Andra får vi ut och jaga genom annonser ibland. Vi lägger våra informationsblad på offentliga platser. Vi försöker ha bra kontakt med våra nätverk i andra kommuner och hjälper varandra och så.
Det finns ett mellan kommuner, du sa konkurrens där, men det är också att ni...
Att vi hjälper varandra också. Ja, det kan
konkurrens
vi göra.
Konkurrens kanske inom lite citat.
Ja,
eller,
ja, det kan så. Hända att vi har ett specifikt barn i en viss ålder, specifika behov. Då kan vi liksom höra med våra kommuner så brukar man det ge igen sig där.
Ja. Du, Nora, jag hade en fråga där. Om vi att jag nu skulle känna för att vara intresserad. Är det några särskilda saker jag noterar? egenskaper utom engagemanget naturligtvis. Är det något där jag behöver jag vara något särskild om man säger så för att höra av mig för att eventuellt kunna bli låta sig familjehem?
Nej, jag tänker att du är något särskilt, bara det att du tänker tanken att jag skulle vilja öppna mitt hem för ett barn som inte är mitt eget. Och det räcker som absolut första steg. Tänker du den tanken? Det som kan vara bra är om du då bor ihop med någon, har barn så i en familj, att man pratar igenom med sin familj och inte minst sin partner, men även sina barn då, så att man för att det är viktigt att alla ändå även så fort som möjligt och inledningsvis är med på det här. Sen har vi ju märkt att många kanske inte är precis i samma fas, men då brukar man kunna prata vidare om det.
Mm. Så det är egentligen, man kan säga att det finns, ja, som du säger, vi visar man intresse och man i övriga familjen känner att det här vill vi göra, så kan man mycket väl anmäla sig. Men sen antar jag att då är det en, apropå processer, det är väl en liten process som följer efter jag har låt oss säga vi här har anmält oss. Hur händer sen?
Jo, men då är det lite olika steg även där. För att du som blivande familjehem ska också gå igenom en ganska större omfattande utredning. Som par så intervjuas man. Men innan den här utredningen kommer till stånd, då, den här intervjuprocessen, så brukar man själv få ett hembesök av våra familjehemsekreterare som första steg pratar igenom de här första frågorna. Vi brukar då ha med oss ett specifikt första formulär som vi lämnar, där det står ganska övergripande frågor, varför man vill detta och hur familjen ser ut och vad man tänker sig. Och i den processen så brukar man, det väckas tankar och eventuellt så stannar man där. Eller så vill man gå vidare. Och som sagt, och det som också är viktigt är att vi tar registerkontroller. Det ska man vara medveten och gå med på det då. Polis och socialregister och kronofogd. Jo, det är viktigt. En öppenhet och en känsla av att man vill hjälpa räcker långt. Men man ska också veta det att det händer ju saker i både familjen och med en själv när ett barn kommer. Och att vara så förberedd som möjligt är bra. Sen får man ju stöd och hjälp på vägen, som jag sa förut. Men man ska också veta det att man behöver ha tid för att komma på inte bara skolmöten utan möten med socialtjänsten. Jag pratar om den här uppföljningen, att ta emot myndighetspersoner i sitt hem, att åka till socialkontoret, att åka med barnet om barnet har olika kontakter. Och att också veta att man ska klara av och liksom ta emot alla de känslor och tankar som kan komma med ett barn, och även familjen till det här barnet ska man kunna möta och släppa in i sitt hem. För att barn kommer ju behöva umgänge med inte bara mamma och pappa kanske, utan även mormor och farmor och andra, så att man tar också in en annan familj i sitt hem.
Vad är, ska jag säga lite generellt, erfarenheterna som du har av de familjer som tar hand om barnen helt enkelt?
Vi har ju barn som har varit i familjehem under många år. Mm. Och där det har blivit jättebra. Där det fungerar både för barnet och för biologföräldrarna. Sen har vi barn som är kortare tid och där man kanske har flyttat tillbaka hem till mamma och pappa igen. Men man har kvar sitt familjehem som en extra bonuskontakt vidare i livet, så man får med sig någonting väldigt positivt. Och många familjehem säger ju att det berikar deras liv väldigt och att de får vara med om någonting fantastiskt. Så att ibland så blir det inte helt bra. Vi har en del som vi kallar sammanbrott då det inte fungerar av olika anledningar, men då kanske det är så att barnet får byta familjehem eller man får göra någonting åt det. Vi har ju mycket stöd på vägen så att säga.
George Michael står härnäst. Är det någon som du gillar särskilt? Eller?
Ja, han är bra. Mm.
George Michael var det där och Careless Whisper. En favorit, förstår vi.
Ja, det förstår vi. Mysiga låtar. 80-tal, är det det vi pratar om här?
Ja, det var en rolig tid.
Ja, det är gott. Som sagt, pratar jag om familjer och jag i det här fallet var att det är många som upplever en väldigt positivt, men det, naturligtvis också, det är ju människor i högsta grad, att det kan ibland stöta på lite patrull, men som jag förstår också så har man som familj ett väldigt stort stöd, och tänker du kanske kan utveckla mer kring detta med hur man stöttar.
Ja, som jag sa då så har vi ju anställd personal, våra familjehemsekreterare som har som huvudarbetsuppgift att vägleda, stötta i vardagen under hela familjehemsplaceringen, och de jobbar ju då i nära samarbete med den socialsekreteraren som följer upp barnet. Vi kallar dem för barnsekreterare. De jobbar som i team runt barnet och familjehemmet och biologfamiljen. Sen har vi en processhandledare som jobbar, och med det menar jag att hon jobbar mer i processerna, direkthandledning till familjehemmen, företrädesvis i grupp. Man är några familjehem som har handledning tillsammans, och man kan också få enskild. Sen har vi ett upparbetat, det var ett projekt förut men är nu permanentat ihop med skolan. Det kallas för samtidigt, och det är viktigt att säga det att man vet att skolan är en väldigt skyddande faktor för alla barn, men inte minst de familjehemsplacerade barnen, och det är då viktigt att den övergången mellan skolan fungerar vid en placering. Och då har vi samordnartjänster och en modell kan man säga som vi kallar för samtidigt, så att det ska bli så bra som möjligt. Man får då stöd även som familjehem och biologföräldrar och barnet i den överflyttningen. Det är ett samverkansprojekt som har blivit väldigt bra. Sen är intentionen, och lagen säger också, att nya familjehem ska få en utbildning som heter Ett hem att växa i. Som vägleder och ger mer kunskap och information till nya familjehem. Vad det är som händer, kan hända med inte minst alla känslor som väcks. Och så när det här barnet kommer med hela sitt register och den nya familjen. Och det stödet man kan behöva. Lite exempel på stöttning man kan få.
Man förstod också tidigare, vi har pratat lite tidigare, det var att när det gäller att man också anpassar till familjerna, så att, och man också kan försöka tala om för hur lång tid som man förväntar sig att, är det så det?
Ja, det kan man göra. Jag tänkte innan jag säger det, så ytterligare en sak jag kom på det med stödet, det är att vi har en metod också som heter barnorienterad familjeterapi som vi använder vid placeringar. Det är en speciell behandlare från våran öppenvård som stöttar barnet och familjen och familjehemmet i övergången från biologfamiljen till familjehemmet, så att den ska bli så bra som möjligt. Det blir ett slag för det, för det är också väldigt... Men tiden i familjehemmet, du menar hur länge barnet ska vara där?
Ja.
Ja, det är ju så att den nya lagändringen som kom i januari 2013 vill att man nämner någonting om längden och inriktningen på vården. Så att det, du är inte fel ute när du ställer din fråga. Sen är detta väldigt svårt.
Förstå.
Därför att säger man något exakt så blir det igen ett löfte. Ja. Och ibland är det inte så enkelt, men med våran kunskap och det vi har så kan man ju ungefär hur lång tid som den här vården kan behövas. Och så får man hela tiden prata om det. Och vad det är för mål som ska uppnås kanske första halvåret. Så ser man då efter ett halvår, man följer upp vården hela tiden. Här har inte hänt så stor förändring, utan det kommer att kanske behövas lite till. Ibland ser man nästan på direkten att här behöver vi kanske många år av placering. Så det kan vara allt från en månad eller några dagar ibland. Ibland så är det så att vi inte hinner vänta in att hitta ett familjehem. Utan barnet har ett akut behov av skydd till exempel. Då får man gå in och placera kanske på dagen.
Är det som kallas jour?
Ja, jourhem kallar vi det. Då. Ja. Ja, då har vi familjehem som är utredda för jourhem.
Vi kanske ska ta en låt emellan. Jag har Bruce Springsteen här. Kan det vara okej?
Ja.
I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where.
Ja, vi håller oss kvar i 80-talet där. The River med Bruce Springsteen.
Vi som sagt pratade med Anna-Karin och om familjehem. Och sen en fråga kring det här med familjehem. Det är ju ersättningar och så vidare. Kanske någon tänker att ja, men det kanske jag är intresserad, men det kanske kostar mig trots allt för mycket för jag ska kunna åta mig det här uppdraget. Vad säger man i så fall till dem?
Ja, det är ju så att om man får ett uppdrag som familjehem så ersätts man enligt riktlinjer som vi följer från kommunförbundet, SKLs riktlinjer, som innebär att man får en arvodesersättning, alltså en beskattningsbar sådan. Och sedan får man omkostnader som ska täcka det som är utgifterna för barnet. Och då är det inom olika nivåer beroende på vad barnet behöver helt enkelt i sin vård och omsorg. Skulle man behöva vara hemma för att barnet har särskilda behov och en förälder måste vara hemma, kanske deltid eller på heltid, så får man också ersättning för inkomstbortfall.
Så man kan säga att det, av det skälet finns ingen anledning att inte ta kontakt om man, som vi sa i övrigt, känner att jag vill engagera mig och tror att jag kan bli, ja, vi kan bli ett bra familjehem. Så det är bra att veta om detta.
Ja, precis.
Sen har vi ju en, om vi går över till detta, vi kan kalla det för ett slags normalstadie med att ändå finns ett visst behov av familjehem och kontaktfamiljer. Men så har vi en väldigt speciell situation här idag som vi alla känner till. Och hur tacklar man sådant?
Tänker du på alla de barnen som är på flykt?
Precis,
och kommer
så, ja.
In,
ja.
I vårt land? Ja, det har ju blivit en extraordinär situation som är väldigt märkbar naturligtvis på våran förvaltning. Vi arbetar ju både med de ensamkommande barnen men också med de familjerna som kommer. Men för våran del som arbetar med familjehem och familjehemsvård så har vi ju sagt att vi ska försöka i möjligaste mån att svara upp mot de behoven även på de här barnen som kommer. Och som ni förstår med den inflödet som vi haft nu så har det inte varit möjligt. Vi har ju öppnat boenden nu i kommunen, vilket är naturligtvis väldigt bra, för då kommer barnen dit först, och fördelen är att vi också lär känna barnen lite grann. Annars är det väldigt kort tid från det att vi får en anvisning till att vi ska placera barnet i familjehem. Så många av de familjehemmen vi har, de har fått väldigt kort tid på sig att tacka ja till ett uppdrag. Men även där ska jag säga att många har fungerat alldeles utmärkt, och det är flera familjer som har valt att ta emot två ensamkommande barn därför att man har de har haft önskemål själva och de är vana att vara tillsammans. De kan ha lite gott av att få vara två och att det faktiskt har underlättat. Men de flesta barn som kommer är ju, som det ser ut idag, pojkar i de lite övre åldrarna. Så är det.
Mm. De som kommer, och bor man i någon typ av kollektiv först, eller hur fungerar det med de ensambarnen som kommer?
Som jag sa då, så har vi öppnat ett eget boende här precis bara för några veckor sedan här i Partille kommun. Och då får de bo där, och vi har anställt personal, och fördelen med det är ju att vi har ett boende här i kommunen, och vi kan då se därifrån om det är några barn utav dem då som skulle kunna gå vidare till ett familjehem. Då lär man känna barnet lite bättre. I annat fall så ringer vi land och rike runt, som det ser ut idag, för att försöka hitta platser, boenden, och även ibland att vi får köpa familjehem från företag som också har familjehem. Man kan alltså köpa familjehem från företag, och man kan ha sina egna familjehem. Så är det.
Hur ser du på situationen här nu och framåt? Är det så att säga förhoppningar om att man ändå ska kunna komma i någorlunda fas lite framöver? Hur ter det sig?
Ja, det är ju en stor utmaning, och vår organisation som den ser ut idag i socialtjänsten är ju inte uppbyggd för att hantera och klara den här stora mängden barn som kommer. Så är det ju helt krasst. Vi gör så gott vi kan, fantastiska medarbetare som ställer upp och vänder ut och in på sig för att hitta lösningar tillsammans med ledning och politiker. Och vi jobbar ju också övergripande med andra förvaltningar. För det här är ju inte bara socialtjänstens ansvar, såklart. Nej. Skola och sjukvård. Men det är pressat, och det är ett stort tryck är det just nu. Och det är ju jättesvårt att se hur långvarigt det här kommer bli, för vi har redan många att ta hand om.
Men det finns, som jag förstår här, en väldigt god samverkan och väldigt god ambition i att man helt enkelt gör sitt yttersta. Du nämnde det med familjehem, är det också något som ni har fått mer positiv, att det är fler som hör av sig och vill vara...
Jag kan ju passa på att säga det då, att om man är intresserad av att bli familjehem så kan man gå in på vår hemsida och länka sig fram där via Partille kommun, socialtjänsten, familjehem. Mm. Då kan man göra en så kallad intresseanmälan av att bli familjehem. Det är väldigt många som har gjort en intresseanmälan under de här sista månaderna i familjen. Men jag vill ändå verkligen uppmana ni som sitter och funderar och tänker på om ni skulle vilja prova på det här eller är intresserade, att gå in där, alternativ hör av er till oss som jobbar med familjehem på kommunen, så berättar vi mer.
Ja, jag förstår att man hamnar i goda händer hos er om man är intresserad och får i så fall all den hjälp som behövs helt enkelt. Ja, då med detta så säger vi stort tack till Anna-Karin för ännu ett, får vi väl säga, upplyftande möte på temat folk som gör skillnad där i kommunen. Så mycket stort tack för att du ville komma hit och berätta det här intressanta för oss. Tack så mycket. Tack.
Tack så mycket.